Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Få förändringen att hända.
Ja, i poddande stund så är det många organisationer som på olika sätt ska rusta ledare och medarbetare för att navigera i ett mer hybrid arbetssätt.
Mm. Och det kan ju både utmynna i att vi går tillbaka till hur vi gjorde innan, men det kan också leda till helt andra beteenden och blandningar. Och förändring, det brukar bjuda motstånd.
Ja, även när vi vet att den är för någonting bättre. Och till exempel så kan det handla om att förändra hur vi jobbar. Medarbetare som har vant sig vid att jobba hemma och nu känner eller blir tillsagda att de ska vara inne mer på kontoret vissa tider, för vissa arbetsuppgifter helt enkelt gör sig bättre där. Och för att förstå motstånd till förändringar och förstå och stötta att det faktiskt sker, då kan OBM, Organizational Behavior Management, som är en metod för att arbeta med beteendeförändring i en organisation, ja, det kan vara en hjälp. Och idag så återbesöker vi ett matnyttigt avsnitt med Leif E. Andersson om hur vi kan vara tydliga med hur vi kan stötta förändring i organisationen. God lyssning! Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
Mm. Väldigt ofta handlar det om bra samarbeten och hur man får till dem. Vi behöver både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Dessutom behöver vi trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Om du lyssnar på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health, de jobbar verkligen med förändring kan man ju säga. Att få förändringar att hända till i en god riktning när det gäller hälsobeteende.
Ja, och nu senast så var deras vd och grundare Fredrik Karlsson med i ett samtal hos SCB där han pratar och ger tankar kring utmaningar och möjligheter för att navigera i det här som kallas för det nya normala. Och Fredrik är med ungefär halvvägs in i programmet, men hela samtalet är faktiskt väldigt intressant med olika gäster.
Och Fredrik betonar det som vi vet att Twitch Health står för. Att hälsoarbete, det behöver ha ett tydligt förankrat syfte, det behöver vara genuint holistiskt och det som är så viktigt just nu, kunna erbjuda en flexibilitet. Och det här blir ju så supertydligt i det här läget när vi vet att många jobbar på olika håll, vill fortsätta vara på distans, men kanske bara delvis. Och där passar det här erbjudandet som Twitch Health har också väldigt bra, med möjligheter till hälsotjänster som levereras både på plats och digitalt.
Mm, och vi länkar till det här intressanta samtalet från vår sida och till mer information om vad Twitch kan göra för er, för det är mycket. Men nu till avsnittet med Leif E. Andersson om att få förändring att hända. Nu
Det här känns super roligt för att författare till en bok som jag har läst och Boel också har läst sitter framför oss. Leif Andersson, du är psykolog, författare och utbildare inom OBM, alltså Organizational Behavior Management som jag sa i början. Välkommen!
Tackar!
Jag har ofta hört talas om OBM som KBT för organisationer. Och KBT står för kognitiv beteendeterapi och kan väl sägas vara den idag mest populära formen av terapi som fokuserar mycket på konkret förändring av beteenden. Vad säger du, Leif? Är det här en bra beskrivning av OBM?
Ja, det kan man säga på ett sätt. Det bygger på samma bakomliggande psykologi och teorier. Beteendeanalys.
Mm.
Och ja, vi tror ju gärna att vi vet vad ett beteende är, men jag har i alla fall märkt att jag går säkert vilse i det själv, men jag har märkt att när jag gör övningar på att beskriva ett beteende så kan det bli väldigt, väldigt svårt. Och vi blandar ihop det med någonting som kallas för mentalismer. Vill du beskriva vad är skillnaden här?
Jag håller med. Jag tycker också det är intressant att jag är fascinerad efter 20 år att jobba med det här, att folk inte kan se beteenden. Vi ser liksom någonting händer på ett möte, någon person säger någonting och så tänker de typiskt, hon är som där. Nu var hon arrogant eller respektlös eller någonting sånt där. Och så glömmer vi bort vad det var hon gjorde. Att hon sa någonting eller att hon suckade eller himlade med ögonen eller någonting sånt där. Alltså vi tappar på något vis det beteendet som förekommer precis mitt framför oss. Och så gör vi en beskrivning av det istället. Och det här är inget konstigt, för jag tror att vi är tränade i det här sen barnsben, att på något vis förklara och beskriva hur världen ser ut runt omkring oss. Och det är inte fel, alltså det har ett värde i sig.
Mm.
Men när vi ska kommunicera med människor så har det inte ett värde.
Alltså, som ett exempel här, på ett möte så avbryter Boel mig och säger så här, du har fel. Och jag kopplar, ja, Boel var dum på mötet idag. Och mentalismen är, Boel var dum. Beteendet var, Boel avbröt mig och sa att du har fel.
Precis.
Och vi tar med oss mentalismen från mötet, men beteendet har vi kanske glömt vad det var.
Hon kanske är dum, det kan ju hända att du har rätt i det. För att du samlar ihop det, många olika saker hon har gjort som stämmer med det här. Det är det hon brukar göra sådär. Men det funkar inte nu, ska jag ge henne feedback. Ska du och jag prata med Boel här så kan vi bli överens om att om hon är lite dum på det, och så kan vi liksom vara lite, tycka någonting om Boel. Men sen om vi ska prata med Boel om det, då kan vi inte säga sluta vara dum.
Nej.
För då fattar inte hon vad vi menar, utan då måste vi prata om beteendet. Så att mentalismen har ett värde och är användbart i massa olika sammanhang när vi ska beskriva saker mer generellt. Men när vi ska kommunicera med den unika människan vi har framför oss, då funkar det inte.
Nej.
Utan då måste vi säga, du avbryter mig på möten, det stör jag mig på.
Mm.
Och det beteendet kan hon ändra på. Och det intressanta är att ändrar hon på det beteendet så kommer jag inte tycka att hon är dum om ett tag. Så att hon ändrar. Men däremot försöka få henne att sluta vara dum, det kan vi ge upp. Så att säga. Men förstår ni skillnaden? Liksom att få henne att sluta med en egenskap är jättesvårt, men att få henne att sluta med ett beteende. Det är också en anledning till att det är viktigt att prata om beteenden. För jag kan inte göra mig av med mina egenskaper. Däremot kan jag ändra på mitt sätt att agera. I alla fall när jag är i närheten av dig.
Mm. Ja, jag tänker också att om ni säger till mig att jag är dum, då går jag förstås i försvar och håller, jag tänker inte hålla med er i alla fall. Och så mycket diskussion blir det förstås inte. Och så kanske den här konflikten eller vad det nu är fördjupas. Och så når vi ingenstans. Jag tyckte det var väldigt tankeväckande att läsa, och kul att läsa din bok. Och kunde tänka på situationer jag själv är i ibland, när jag just känner att det inte lirar med någon person av någon anledning. Att jaha. Nej, men vad jag har tagit för ansvar för att se vad det är för konkreta beteenden den här personen gör. Och som jag gör.
Mm.
Det kan lära mycket. Och jag vet också att du skriver i boken att om man har, ja men säg värderingsskiljaktighet. Man kanske har olika politiska ståndpunkter. Och så sipprar det där ut i vardagen om man är lite som avvåg mot varandra, så kan man ändå komma överens om ett beteende. Ja, men vi ska stå här och sälja kaffe varje dag, och det kan vi faktiskt göra på ett schysst och trevligt sätt.
Mm.
Men du säger att mentalismerna behövs. Bor de inte oftast i de här visionerna och de här dokumenten som vi ofta tittar på med mål och hit ska vi? Jag menar, vi har pratat mycket i podden om att frågan varför ofta är viktig att ställa för att vi ska, ja, få den här riktningen i vad vi gör och känna meningsfullhet. Men meningsfullhet är inte beteende. Och frågan är, hur ofta ser du att verksamheter går vilse i att man tror att de här, ja, härliga visionerna liksom ska sätta igång människor?
Hela tiden. Nej, men det är ju, du har helt rätt. Alltså, det är ju bra att prata om det första F-et i OBM, då, färdriktningen. Alltså, människor vill känna att de är med på varför jag ska göra någonting. De vill känna att de förstår syftet. Syftet är, jag brukar säga, det är två saker jag alltid har med mig när jag jobbar. Det är syfte och roll. Vad är syftet med det jag ska göra nu och vilket blir min roll i det syftet? För då vet jag att då måste jag anpassa mitt beteende för att fylla den rollen för att nå det syftet. Och där är det väldigt olika beroende på var jag befinner mig. Och vilken roll jag har. Sitter jag som deltagare på ett möte kanske jag har en roll, och sitter jag, är jag som ledare för mötet har en annan roll. Så att syftet är jätteviktigt. Men det, på något vis så tror man att det räcker med det. Och jag kan nästan vända på det och säga att jag tycker inte att du har rätt att lägga i andra människors värderingar. Människor har rätt att ha vilka värderingar de vill så länge de beter sig som de vill, som de gör. För på jobbet ska vi bete oss. Sen vilka värderingar du har, det, jag tycker vi har faktiskt inte rätt att lägga oss i vilka värderingar eller politiska åsikter eller egenskaper som folk har så länge de beter sig på ett schysst sätt.
Men det här är ju så intressant, för att det upplever vi i alla fall är väldigt inne nu att prata om värdegrund. Och man, ofta är det en ledningsgrupp som kokar ihop några ord som kanske är väldigt, väldigt allmänna. Och så vill man att det här ska leda till beteenden. Men ja, jag menar respekt till exempel. Mm. Ja, hur är det om vi inte visar varandra respekt, och hur är det om vi gör det? Någonstans måste man väl konkretisera och kanske problematisera det där.
Mm. Ja, men vi är tillbaka igen att mentalismen har ju ett värde på ett övergripande plan, och värderingarna har ju ett värde att peka ut färdriktningen. Det här tycker vi är viktigt för vårt företag så här. Men det man egentligen gör då, att man pratar ju om att vilka beteenden vill man se. Alltså jag vill ha människor som har vissa värderingar. Vi tycker att respekt är viktigt för oss, för vi vill inte ha medarbetare som skäller ut våra kunder. Alltså, utan vi vill ha medarbetare som beter sig på ett schysst. Men det, så att igen, det här kan vi se på alla områden. Att när vi går från det, liksom det detaljmässiga som faktiskt sker i vardagen och vill beskriva det på ett mer övergripande sätt, så blir vi mer luddiga. Vi blir mer luddiga, mer mentalistiska i vår beskrivning. Och det är inte fel att göra det. Men när jag ska tillbaka då, vi har kommit överens om våra värderingar, så går jag ut och så pratar jag med receptionisten på företaget och säger att respekt är viktigt. Och det funkar liksom inte, för receptionisten förstår inte. Det är klart att respekt är viktigt.
Men, ja, kan man inte känna lite grann också, jaha, ska du tala om det för mig? Ja, det vet väl jag?
Jo.
Eller?
Ja, och sen kanske då receptionisten har en annan idé om vad respekt är. Men så där måste vi tillsammans sitta ner med alla receptionister och komma överens om vad innebär respekt för oss i vår vardag. Vilka beteenden behöver vi göra då? Vilka beteenden är okej och vilka beteenden är inte okej för oss? Så att igen, när vi kommer ner till den unika individen, så måste vi prata om. Kan jag ta barn igen? Jag tycker barn är ett bra exempel. Om du ska inte säga åt ett barn att vara inte så där slarvig, lille vän. Då kan få barnet för sig att det är slarvigt. Och kan gå vidare i livet och tycka att jag är en slarvig person. Utan säg istället, du hänger inte upp jackan efter dig. Alltså, det är det jag tycker att du ska göra. Och då får du barn som hänger upp jackan och hästar. Sen om de är slarviga eller inte, det är egentligen inte så intressant. Så länge de gör det de ska hemma, eller?
Jag vet, i boken nämner också det här att det finns någon metod som är att man ställer frågan varför ett antal gånger. Mm. För att hitta roten till varför någonting händer. För det är ofta inte det första man ser. Du uppmanar till att börja inte med frågan varför. Börja med att titta på problemet. För ofta när man vill någonting, så är det ju någonting man vill ändra.
Mm.
Och som jag förstår det, så varför-frågan, jo, men den är viktig, men man kan också faktiskt hoppa över den.
Mm.
Nej, men ifall man vill ha den här beteendeförändringen.
Mm.
och jag tänker bara konkretisera en sak. Vi började säga om hur svårt, eller vi började prata om hur svårt det är att liksom definiera vad ett beteende är. Beteenden syns på film, skriver du.
Nej, det gör jag nog inte.
Det gör det inte?
Nej, jag tror inte det. För att jag gillar egentligen inte det exemplet. För att när man ser på film så kan någon säga, titta, det var han respektlös. Aha. Och så är alla överens om det och nickar och håller med, ja, han var respektlös. Men man ser inte beteendet. Så jag har väl två varianter som jag har fastnat för. Den ena är dödmanstest som kommer från KBT. Då. Och det är att kan en död man göra det, så är det inte ett beteende.
Nej.
Och gillar man inte, tycker man det är makabelt med döda människor, så kan man prata om skyltdockor. Alltså, kan en skyltdocka göra det? Kan en skyltdocka vara pålitlig? Ja, de är otroligt pålitliga. Ställ en skyltdocka i hörnen, kommer alltid att stå där. Kan en skyltdocka hälsa? Ja, den kan hålla upp en skylt och stå välkommen. Vad kan skyltdockan inte göra? Ja, den kan inte säga hej. Okej, då är hej ett beteende. Sen det jag tycker funkar bäst, det är det här med att det funkar som feedback. Om jag säger åt dig, kom igen, det var inte så det slarvig. Vet du vad du gjort för fel? Nej, men när man säger att du hängde inte upp jackan efter dig, då vet du vad du gjort för fel och vad du ska göra annorlunda. Så när du förstår, och det sättet att definiera beteenden tar också hand om att det är olika med vilken människa du pratar med. Jag tror inte att du kan be en kollega som kommer första gången helt ny till jobbet, kan inte du ens be eller säga till hämta en kopp kaffe, för det är en för komplex instruktion. För den personen vet inte var er kaffeautomat finns, den vet inte hur er kaffeautomat fungerar. Nej, sätt inte in en kopp, det kommer ner, det ramlar ner en mugg. Okej, liksom. Så första gången måste du vara otroligt detaljerad i beteendenivå. Sen räcker det, en normalt störd människa förstår ju dagen efter, kan du hämta en kopp kaffe? Ja, då har den lärt sig. Då räcker det med luddiga kommunikationer. Så det tycker jag är bättre.
Den här väldigt enkla sysslan egentligen med kaffekoppen. Mm. Är det det du vill få oss att förstå?
Yes. Mm. Det är där det händer. Det räcker inte att säga till, hämta en kopp kaffe, utan du måste förklara vad betyder det.
Mm.
Vad vill du ha? Vad är kaffe för dig? Hur funkar kaffeautomaten? Och det där tänker vi inte på, för det är så självklart för oss. Ja, det är självklart för oss själva.
Mm.
Och vi förstår inte att det är inte det för de andra.
Mm.
Så det tycker jag är bättre. Så jag brukar, när du läser något sånt här, typ policydokument eller sån här ledarskapsfilosofi eller någonting sådär, så brukar jag ge rådet att tänk att någon säger så där till dig. Gärna lite uppfordrande. Men kom igen nu, var lite mer respektfull. Mm. Var lite mer engagerad.
Mm.
Förstår du vad du ska göra i din vardag på ditt jobb? Om du inte förstår det, då är det för otydligt.
Var lite mer transformativ.
Mm,
med sånt där ord nu. Vad är det? Liksom? Vad är det vi gör? Jag tycker det är jätteintressant. För det jag gör också reflektionen. Både efter din bok men också liksom praktiskt att testa. Det kräver ju att vi stannar upp. Och kommer åt vår liksom moderna hjärna. Eller vår utvecklade hjärna. Frontalloben. För att inte tänka. Ah, men det är ju självklart. Det här är ju självklart för alla. Och verkligen gå igenom rummet. Är det här självklart för alla? Eller är det klart för mig själv? Och att också om normen är. Har alla fattat? Och för det, ja, det här är ju enkelt, så det här vet ni väl allihopa. Så är det ju väldigt så här, socialt tufft att gå emot och säga, nej men ursäkta, jag förstår faktiskt inte exakt vad du menar. Så att vi har ett stort ansvar själva hur vi pratar kring det här med beteenden. Och att, men vad drar jag den här slutsatsen till? Att nu kommer Boel in, och jag tar exemplet igen. Och då, vad är det jag bygger det på? Är det någonting, är det en mentalisering? Eller kan jag faktiskt räkna upp några beteenden? Så att, ja. Det är väldigt mycket, ja. Och sen pratar vi om att vad vi har för beteenden, det här är ju centralt i OBM, styrs ju av konsekvenser väldigt mycket.
Mm.
Och du menar till exempel att värderingsarbete som många organisationer sysslar med, det leder ju oss att vi, som sagt, som vi har varit inne på, att vi skapar en kultur med några värdeord. Men de kan vara inspirerande, så har de inte så mycket med våra beteenden att faktiskt göra. Hur kommer vi åt att vi kan agera enligt de värderingarna som vi faktiskt vill ha?
Som sagt, det är inte fel att ta upp och skapa värderingarna. Men sen behöver man gå ut och, jag brukar säga, varje första linjens chef, alltså en chef för närmast golvet, alltså, behöver sitta ner med sina medarbetare och gå igenom de där värderingarna och beskriva vad betyder det för oss i vår vardag. Och har man väldigt människor som gör väldigt olika saker, då får man prata med varje enskild människa. Det här är beteenden, respekt i din roll. Vad skulle det kunna vara för dig? Och det bästa är att de själva kommer på det.
Mm.
Det är bättre att det kommer från dem själva. Men det här, om jag gör mer av det här, ja, men det tycker jag är bra. Det är ett tecken på respekt. Och vad är motsatsen då? Ja, men jag ska inte säga så här till kunden. Ja, men det är bra, det har du helt rätt i. Det ska man inte göra, det är respektlöst. För då får vi en lista på konkret. Och då blir det tydligare för medarbetarna. Då förstår medarbetarna vad chefen förväntar sig av mig. Det här, de här beteenden, jag är de här sakerna, kommer min chef att tycka att jag är respektfull. Bra, då har vi också definierat de här. För det är också en nackdel med de här mentalistiska orden. Att de har ju ofta olika betydelse för olika människor.
Mm.
Vad som är respekt för oss kan ju vara respekt en helt annan sak i något annat sammanhang.
Mm. Liksom. Ja, just det. Att sätta skräck i människor. Ja, för att det finns någon konsekvens som kan vara våldsam.
Ja.
Mm. Mm. Och det här med konsekvenser då? För att det låter ju härligt att ja, men vi ska se varandra mer. Och vi ska se varandra i ögonen och säga hej i korridoren.
Mm.
Och det låter ju inte så krångligt. Men enligt OBM då och det du skriver, det måste finnas en konsekvens och en positiv om jag gör det här. Det skulle väl i och för sig kunna vara att någon säger hej och ler tillbaka. Mm,
till exempel.
Men vad skulle konsekvensen vara om jag inte?
Nej, men det är ett bra exempel. Att det är också någonting som jag tycker är viktigt att lära folk, som jag känner att folk får liksom en aha-upplevelse. Det är att säga, om ni nu har kommit överens om igår om att respekt är våra värderingar. Och så har ni pratat igenom det och så nu kommer ni till att vi ska hälsa på varandra när vi möts i skolan. Vi ska säga hej, det är det sättet vi hälsar på varandra. Och så möter du en kollega i korridoren imorgon. Då brukar jag fråga folk, hur många, men nu kommer jag, nu jobbar jag, nu är jag kollega till er. Så möter du mig i korridoren imorgon och jag säger inte hej till er. Hur många av er ni skulle stoppa mig då? Och det är nästan ingen som räcker upp handen. Och då säger jag, okej, vad har ni lärt mig nu? Ja, då funderar han visst. Ja, vi har lärt dig att du inte behöver säga hej. Ja, det har ni lärt mig. Sen har ni lärt mig en sak som jag tror är ännu viktigare för vårt framtida samarbete. Och det är att ni har lärt mig att jag behöver inte göra det vi har kommit överens om.
Nej.
För vi satt igår och kom överens om att vi skulle säga hej och så kom jag undan med det. Och det gör inte jag att jag är för elak eller dum eller så. Utan jag hade något annat att tänka på och så kände jag att nej, men jag behöver inte göra det här som vi kom överens om.
Nej.
Och det där tror jag, det här är en annan vinkel. Men jag tror faktiskt det är allvarligare än vad många tror. Mm. På de flesta arbetsplatser idag så finns det, de flesta medarbetare har hört så mycket saker genom åren som aldrig har blivit av. Så att de har en känsla av att ja, det där som chefen säger, det är bara snack. Mm. Och det tror jag är mer genomgripande än vad folk tror. Jag tror att det är de största problemen på arbetsplatser. Att man känner att man behöver inte göra det vi kommer överens om.
För det smittar ju nästa sak vi kommer överens om. Ja, men om det där inte gällde, då gäller ju inte det här heller. Så. Nej. Och då när vi kommer in på det här med konsekvenser så finns det en förkortning som kallas för TÖS. Och den är väldigt viktig att den uppfylls just för att mitt beteende ska förstärkas igen. För som sagt, om du hälsar på mig dagen efter så möter jag nästa person så har jag ju med mig att jag ska hälsa på den också. Mm. Så TÖS, vill du beskriva och förklara?
Ja, ett vanligt missförstånd när man nämner ordet konsekvenser också, det är för att det är ett laddat ord och många tänker negativa saker. Och många tänker, vi har ju konsekvenser, vi har ju lön och en massa sådana saker, men för att en konsekvens ska ha en effekt på beteende så måste den komma väldigt nära i tiden. Och T står för tid, timing. Lägger du handen på en platta och bränner dig så märker du snabbt att man ska inte lägga handen på plattor. Men har du lärt dig när du åker söderut på vintern och tar av dig och sitter i solen och lärt dig att smörja in det då? Nej, för att den brännskadan kommer först några timmar senare eller dagen därpå. Skulle solen vara lika stark som brännplattan och du skulle hjälpa att smörja in så då skulle vi smörja in oss, eller hur? För då skulle vi känna det direkt liksom.
Mm.
Så det är tajmingen. Och sen ska det vara önskvärt för den unika individen. Och där är också ett jättestort missförstånd att man använder så mycket generella förstärkare. Man tror att det är lön och det är bonusar och grejer. Mm. Nej, men visst, det funkar på vissa människor men det funkar inte på alla. Och sen är det ofta för dålig tajming. Alltså kopplingen mellan den beteenden jag gör och det som händer i konsekvenser för långt bort. Så det ska vara önskvärt eller inte. Och det är alltså då ska det vara en bestraffning så ska det vara en bestraffning för mig också. Det ska upplevas som en bestraffning för mig. Om lille Kalle lite bråk i skolan så blir han ut skickad i korridoren som bestraffning. Och så tycker han att det är kul att leka i korridoren. Mm. Då är inte det en bestraffning för Kalle. Även om det är en bestraffning för Lisa som skulle inte skämmas fruktansvärt om hon var tvungen att sitta ensam i korridoren.
Så det är en förstärkare för Kalle och en försvagare för Lisa.
Yes. Mm. Och det är det här som är så svårt. För när jag kommer in på det här, då ser jag på de som jag utbildar i ledarskap att då börjar blickarna flacka lite. Så där, men herregud, hur ska jag hinna lära känna alla mina medarbetare?
Mm.
Jag har ju 60 stycken på 3 olika enheter ute i kommunen. Ja, tyvärr. Alltså, jag tror inte att man kanske kan vara en chef, men jag tror inte att man kan vara en bra ledare om man inte får människor känna sig sedda.
Mm.
Det tror jag faktiskt att det kan man göra. Det kan göra ett helt eget program om liksom att få folk att känna sig sedda, hur viktigt det är egentligen.
Och du har ju med ett exempel där just där att för någon så kan det vara på ett möte och kan älska att chefen säger så här, nu vill jag verkligen lyfta någonting bra som Boel gjorde igår. Kan inte du berätta, Boel? Och för någon annan så är det så här, snälla, inte prata om mig inför de andra. Ja. Och det är ju väldigt liksom, unikt. Då måste man ju känna sina medarbetare.
Ja.
Och så har vi S-et.
S-et, det är sannolikt.
Mm.
Det är mycket av det som vi gör får inga sannolika konsekvenser. Det är som 70 skyltar ut på vägen. Det är väldigt sällan det kommer en hastighetskontroll efter en 70-skylt. Däremot om det dyker upp en sån här fyrkantig skylt med fartkamera på. Då vet du att nu ökar sannolikheten att det kommer att komma en fartkamera. Och en konsekvens i form av böter. Så då sänker vi hastigheten.
Du har med ett exempel i boken där du skriver så här. Om du hade en apparat i din bil som direkt du överskred hastighetsgränsen skrev ut en bot, skulle du hålla dig till hastighetsgränserna då? Ja, men det är ju sannolikhet och timing och allt det där.
Mm.
Och negativ önskvärdhet då.
Mm.
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 Så det gäller att titta på beteenden och bryta ner dem och titta på de här 3 delarna och se om man får bock i dem eller inte.
Mm. Och det är ofta där jag tänker på, vi drog upp det här med nyårslöften i början, att oftast är ju våra dåliga vanor och sånt som tajmingen är bra. Man får belöning på en gång om man nu
kollar Facebook,
slår på en till Netflix-film, tar en cigarett eller en kanelbulle. önskvärt och sannolikt. Medan om jag ska avstå det där för att sova bättre, öka min hälsa, så kommer tajmingen kommer inte direkt. Det är önskvärt, men det är alldeles för sent. Mm. Och sannolikt, ja, men det är igen för sent. Och det är samma med lönen. Att jag anstränger mig jättemycket idag mellan 11 och 12 och det kommer lönen 25. Mm. För det första är ju så, det är ju så hygien, det ska komma lön, det är förväntan när jag börjar jobba där. Den kommer inte funka för att förstärka mitt beteende. Men om jag gör någonting annorlunda och så kollegan bara, gud vad bra jag gjort. Alltså jag hörde, grymt, eller chefen. Mm. Då kommer det direkt, men då måste vi vara där och få den där kicken.
Och uppmärksamma det. Mm. Det finns en pyramid som jag inte minns namnet på, där du visar att om man tittar på organisationen som en hierarki och du själv och medarbetarna är i botten, om man nu är en av medarbetarna, och sen kommer chefer och liksom högst upp i någon slags allmän organisationsledning, så verkar det som att vi reagerar starkare på positiv förstärkning från de som är närmare oss.
Det är så unikt för varje unik människa, och det är det som gör att det blir svårt i praktiken. För att det beror ju på vad du har för relation med människan. Är det här en kollega som är väldigt viktig för dig av någon anledning, du ser upp till den kollegan eller den kollegan är någonting, så är ju konsekvensen från den personen starkare. Jämfört med chefen som kanske bara kommer förbi någon gång om dagen eller någon som du träffar någon gång i veckan. Och sen organisationen, den högsta chefen som du hör på en gång om året. Så det har väldigt liten påverkan på det viset. Så det är oftast, men igen, det handlar mycket egentligen om tös, tror jag, i botten. Det handlar om önskvärdheten då, från vem kommer det ifrån, så att säga. Och det handlar om tajmingen på det och sannolikheten på det. Och det är väl därför man brukar säga, första linjens chefer brukar högre chefer säga, de lierar sig med personalen. Alltså de följer inte ledningens, utan de gör som personalen vill. Och det är inte så konstigt, för de står ju ner bland personalen varje dag. De får ju väldigt jobbigt om de ska liksom genomdriva jobbiga förändringar, för de får skiten hela tiden. Högre chefer får ju höra någon förflugen kommentar kanske någon gång ibland.
Mm. Men det positiva med det, tänkte jag, apropå att det kan vara väldigt svårt att hitta de här tösfaktorerna när vi vill göra en långsiktig förändring. Ja, men det kan räcka med att smörja in sig då innan man går till stranden. Men det jag var ute efter är att då måste vi väl se till att antingen jag själv kan belöna mig, eller att jag kommer överens med min nära kollega som jag hänger med mycket. Att vi ska uppmärksamma de här grejerna hos varandra. Så att vi får den här belöningen som alla speltillverkare vet då, att man får en stjärna när man har gjort ett mål och så. Precis. Fortsätter man. Ja.
Mm. Det spel är ett jättebra exempel på hur det här funkar. För där är ju tajmingen bra, önskvärdheten och sannolikheten. Allt finns ju där.
Ja, i alla fall till en stjärna, fast pengar får man säga. Ja, nej, men så
här, jo, men det är samma sak där, men pengarna är ju inte så intressanta. Alltså pengar, det är också en sån här myt att pengar är en förstärkare. Nej, det är inte så mycket, utan det är väldigt mycket en social förstärkare. Det kan man ju se på löner också. Varför har vd höga löner? Jobbar de hårdare för att de får några miljoner mer? Nej, men de blir socialt förstärkta av att de är anses duktiga chefer. Mm. Och andra chefer på liknande position har hög lön, så att då ska de ha lika hög lön. Så att...
Mm, det blir... Och sen... Tänk om man kommer tillbaka till de här FN. Mm. Om man vill göra en förändring för sig själv, eller om man tänker att man är chef eller kollega för den delen som vill titta på någonting som vi nu har lärt oss att vi ska göra inom organisationen. Vi kanske har haft den där kickoffen och så ska vi ta 30% nya marknadsandelar eller vad det nu kan vara. Då kom vi in på de här fyra FN, och det var så roligt för att jag älskar ju KASA, men det är Boel också. Och där pratar vi om att vilja, veta och klara av. Och jag kan så lätt plotta in de här i dem. Att vi behöver vilja, veta, alltså veta, kunna. Och vi behöver ha förutsättningarna. Så de här FN är ju färdriktning. Det är ju det som, alltså varför ska vi hit? Varför är det viktigt? Färdighet, förutsättningar och... Förstärkare. Och att vi börjar med färdighet, just för att där kommer vi in på att, alltså, kan vi göra det här? Och där är det inte alltid helt klart.
Nej, underskatta inte människors inkompetens. Det kan låta
det
hårt.
Det låter elakt.
Det låter tvärtom, men... mot vad man ska.
Ja, fast jag tycker jag ser det. Alltså jag ser förvånansvärt mycket inkompetens. Och den är inte medveten, den är oftast omedveten. Man är själv inte medveten. Vi pratade tidigare om lärare, att lärare inte utbildas att ta hand om elever. Och det är svårt att vara då. Om man inte får det i utbildningen så är det svårt att man kommer ut att veta hur man ska hantera.
Så du menar att man är bra på historia, men hur man ska ta hand om elever kanske man inte har?
Nej, det ingår inte i lärare. Jag är själv gift med en lärare, så jag vet att det ingår inte i lärarutbildningen. Och det är för att den fokuserar på, och det tror jag finns historiska orsaker, men det är en annan vinkel. Men jag ser som sagt att, och sen är det också det som så att människor erkänner inte när de har färdighetsbrister. Att om vi kommer överens om att nu ska vi börja ringa till kunderna eller skicka brev, så är det väldigt få som erkänner att jag tycker inte om att ringa människor. Eller vi ska gå fram till alla kunder på golvet nu i butiken och säga hej och fråga. Det är lite obehagligt. Jag står ju hellre bakom kassan och så får de gå fram till mig. Och det där. Vi underskattar de där små sakerna. Och det tror jag också är att de flesta chefer kan ju det där. Därför de har blivit chefer, så det har gått bra för dem. Och då tänker de att, men det här kanske någon annan människa inte kan. Så tänk på det, kolla av att människor verkligen kan någonting.
Mm.
Och jag fick en chef som kragade på att hans medarbetare alltid ringde till honom. Han har sagt, du behöver inte ringa, du skickar ett mejl istället. Och då frågar han, har du kollat att han kan skicka mejl? Alltså, har han språket? Och då börjar han tänka efter, då har du nog rätt, han är väldigt taskig på att skriva. Så han har nog nästan lite dyslexi kanske nu när jag tänker efter. För hans mejl är väldigt dåligt stavad och sådär. Ja, men det är kanske det som är problematiken. Han vet att han borde skriva ett mejl och han förstår det. Han har färdriktningen klar för sig. Han har kanske förutsättningarna, han har e-post, han har mobilen han kan skicka. Men han har inte färdigheten riktigt. Han skäms lite för sin dåliga svenska.
Och visst är det så att vi lätt underskattar just de här sakerna som, när vi inte kan dem, tar väldigt mycket tid. Jag tänkte på du bjussar i boken på att du skriver pekfingervalsen, vilket ju tar mycket längre tid än den här handsättningen. Och det kanske är någonting som fler använder pekfingervalsen, men det kan vara andra saker. Just, ja, men då loggar man in där och gör det. Alla bara, visst. Så här. Och så man utgår från att alla kan de enkla grejerna. Och en annan sån grej är att, ja, men nu sätter vi ju kunden i fokus här kommande kvartalet. Och så här, och vad betyder det? För det är ju både kunskap, men också vad är det vi konkret menar att den kunskapen handlar om här. Och sen pratar vi om det här också, du skriver i boken om alltså omedveten okunskap. Mm. Alltså vad jag inte vet, att jag inte vet, det är ju, om jag behöver det jobbet så är det ett stort problem.
Absolut.
Jo, men är det inte just där att jag kan vara anställd som, nej men copywriter då, som jag är. Och jag skriver jättebra texter. Men något av de här digitala verktygen som vi råkar jobba med, som många på arbetsplatsen tycker är, det är ju enkelt. Man trycker på några knappar. Har jag aldrig stött på. Och om jag då är ny, ja, antingen kan det vara då så att jag har omedveten inkompetens och tänker att det här kastar jag mig på och så blir det bara fel för att ingen visar mig. Eller så är det obehagligt att behöva medge det. Mm. Så att, det jag tar med mig är att det är ofta viktigt att, men det här med perspektivtagande som du också snackar om.
Precis.
Att våga gå in på detaljer lite mer. Och inte då vara rädd att skriva folk på näsan. Mm. För gissningsvis säger man väl ifrån då. Ja, men det där behöver du inte visa för det kan jag.
Ja, men kolla. Rollspel är ju bra enkelt. Alltså gör lite ett rollspel. Kolla, nu kollar vi nu. Vi testar den situationen. Nu kommer in en kod. Hur ska vi göra nu då? Och det är också ett att öva, för att får man öva ett rollspel så får man öva beteenden. Och när man övar beteenden så ökar sannolikheten att man också lär sig utföra dem i andra situationer.
Mm. Och så blir det väldigt tydligt om man då inte kan det. Så det här med färdighet är ju någonting där man, jag tror många behöver ta ett omtag, alltså skopa om lite grann. Vad är det vi bara utgår från att man kan? Och som kanske är att man gör det, men man gör det inte på bästa sätt. Och att investera lite tid i att hitta en process som går smidigare, det är ju också en färdighet. För sen kommer vi då på förutsättningar, att jag kan ju vilja och veta vad jag ska göra, men förutsättningarna finns inte. Vad är vanligt att missa där, eller vad ska man tänka på där?
Tid är kanske inte de vanliga, så att ge tid, för all beteendeförändring är jobbig. All beteendeförändring kommer att kräva att man tappar ofta lite prestationer man ska göra på ett nytt sätt. Och har man då inte tiden, har man samma krav på sig i prestation, så blir det väldigt jobbigt. Det är sen sådana där små saker som, finns det utrustning, finns det mandat, finns det många olika små saker man behöver runt omkring för att verkligen kunna utföra det man vet att man borde utföra.
Kanske en kollega som är bra på det som man kan vända sig till.
Ja, fråga.
Men jag tycker det här med tiden är väldigt intressant, just därför att förstå att om jag ska börja göra på ett nytt sätt och jag kan ha alla verktyg och mandat och allting. Men som du säger, det finns ingen tid avsatt för att låta den här förändringen sätta sig. Mm. Där tror jag, alltså där vill jag verkligen trycka på något som jag ser. Att okej, nu kommer tillbaka från en utbildning. Då kanske till och med dela med dig på ett möte till dina kollegor om vad du har lärt dig, vilket är bra. Men nu ska du bara jobba på ett nytt sätt. Mm. Och så finns det inte avsatt tid för det. Då kommer det ju gå i stöpet. Mm. Oavsett hur mycket appar och stöd jag har.
Kan det vara det här felslutet man gör då? Att ja, men titta, den här förändringen skulle göra oss mer effektiva. För det spar tid. Mm. Och då förväntar sig ledaren kanske att den här kurvan på produktivitet. Hur man nu mäter den. Liksom ska sticka uppåt direkt. Men då måste man ge det tid att den kanske till och med dippar medan man lär sig.
Mm. Mm. Precis. Nej, men tänk själv på saker du har lärt dig genom åren. Hur lång tid tar det? Nu har du bestämt för att göra någonting nytt. Man tänker inte bara som du lärde dig cykla och sådär. Men det finns saker om du har lärt dig att spela ett instrument. Hur lång tid tar det? Alltså hur jobbigt är det i början? Det, är ju, det tar ju tid, det är jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt.
Och fingersättningen som jag lärde mig en gång i tiden. Det rekommenderar jag alla att göra för det går faktiskt rätt fort. Mm. Måste man ju också sätta sig och träna lite. Men så blir man under en liten kort period faktiskt långsammare att skriva. Och det är frustrerande.
Mm. Det blir man inte har jag hört, men vi känner så. Det känns som att vi blir långsammare. Och därför så, och jag känner, jag har ju provat många gånger, men jag ger alltid upp. Ja, men det, ja, det är precis som du säger, jag orkar liksom inte. Det kokar i hjärnan och jag måste hålla fingrarna på ett annat sätt. Och då faller jag tillbaka och så går det bra och så kommer jag undan. Och så.
Vad skulle du göra då, om du skulle ta tag i det här?
Jag skulle ta tag i det. För dels finns det ju såna här saker på nätet där man kan hjälpmedel, där man kan liksom se hur fingrarna ska sättas och sådär. Och sen skulle jag har funderat på om jag ska hitta det. Att jag hittar en räknare, för att det finns en räknare som får visa mig på skärmen hur många ord per minut jag skriver. Mm. För att det var någon som sa, jag pratade om det här, jag har fått försvaret som kund i ledarskap, och det var någon som sa, det var en major som sa, att man blir snabbare direkt, fast man tänker inte, det känns inte så. Så skulle jag ha den räknaren som visade mig att när jag kör fingervalsen är det så här många ord per minut, och sen går jag över till, då kanske jag skulle orkas hålla kvar. Men tillbaka till det, då får jag en direkt feedback från, jag får en konsekvens.
Förstärkare.
Jag får en förstärkare av att jag ser. Liksom,
precis. Och sannolikheten, då är de alla uppfyllda. Ja.
För det vi pratar om nu, de första tre F, de brukar säga att de är nödvändiga men inte tillräckliga. Mm. Utan det ni är inne på hela tiden, vad kommer konsekvensen då? Alltså vad får jag för att göra det här?
Mm.
Och det är väl det som är kanske största problemet om du pratar om din förändring där som du ska göra. Att tid, ja, men framförallt när du kommer tillbaka från utbildningen så har ditt konsekvenssystem inte förändrats.
Nej.
Det vill säga du är tillbaka till det gamla konsekvenssystemet. Du ska utföra de här sakerna på den här tiden, nå det här resultatet. Om det inte förändras, då kommer inte mitt beteende. Då faller du tillbaka till det gamla beteendet, för det är det du premierad för.
Har du något konkret exempel på just det där? När förstärkaren saknas, men allt annat är på plats?
Alltså enklare. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Säg att vi ska lära oss lyfta på ett visst sätt i vården. Vi har gått utbildning och lärt oss lyfta. Och sen när vi kommer tillbaka så har vi ändå begränsat med tid för varje patient. Och så har vi kollegor dessutom som säger, men lägg av nu, alltså nu får du ta i och hjälpa till, vi har inte tid att använda lyften, eller vi har inte tid att göra så här. Och så,
negativ försvagning.
För vi har inte ändrat konsekvenssystemet. Alltså, och det är till exempel kollegorna som är ett konsekvenssystem och tiden som är ett konsekvenssystem. Skulle jag få lite mer tid på mig och inte få skäl för det, och skulle jag få kollegor så här, men sluta nu, du ska inte lyfta så där, nu ska vi lyfta så här istället, kommer du ihåg det, vi lärde oss det här. Men då är också, kollegorna är också pressade av samma system så att säga. Så de tänker, ja men nu måste vi hinna med det här. Och så kanske det kommer någon chef förbi och säger, vi är inte klara än eller någonting sånt där. Och då är vi tillbaka. Och gör vi som vi alltid har gjort.
Och där kommer jag ihåg nu en varningsflagg som du viftar med i boken. Mm. Att man kanske vill införa en förändring. Och så börjar man på. Och så är man inte beredd på att den här dippen kommer. Att det kanske tar längre tid. Och man ger inte de här förstärkarna och så får man inte bra resultat och så backar man.
Mm.
Nej, vi efter 2 månader har vi nu konstaterat att vi inte gör så här, och då säger du, nu letar jag i minnet, att inlärningshistoriken blir då lite grann det här att ja, när ledningen kommer med något nytt så är det ändå inget vi behöver liksom ägna oss åt, för det leder ingen vart.
Nej. Och det kommer ändå något nytt igen.
Mm. Och då blir det ännu svårare när man försöker med nästa take så här. Mm. Ja.
Nej, kunder ber mig ibland, så vi behöver hjälp med en förändring eller en utveckling eller någonting sånt där. Och de senaste tiden har jag bara sagt istället, visst, ni har säkert jättebra idéer till förändringar och sånt där, men jag har en annan idé bara som ni kan fundera på. Det är, ska vi titta tillbaka på de beslut ni har fattat de senaste 1 till 2 åren och se om de har blivit genomförda eller inte, att vi börjar där istället. För det var säkert bra idéer och säkert bra beslut ni tog, men jag tror att anledningen till att ni inte har fått någon utveckling är att de inte har blivit gjorda. Då kanske vi ska titta där istället.
Mm. Mm. Precis. Och, ja, men jag tänkte på det där, just det där med förstärkare, och att det är ju så av naturen, tänker jag, att många av de exempel vi tar upp som är bra, de ger ju effekt på längre tid. Mm. Så hur Ja, men tänker så här, ja, du sa att även när du skulle ändra din fingersättning till exempel, då skulle du behöva se på skärmen. Ja, men jag ser ju i realtid att det faktiskt går bra. Men många av de sakerna vi gör är ju obekväma. Och vad är bra sätt att skapa den här förstärkaren som är faktiskt svår? Det blir ju nästan som en fiktiv förstärkare. Och målet är någonting som jag faktiskt har 2 månader att bli bättre på. Hur ska jag dag 1 faktiskt känna att så här, yes, jag är på väg framåt.
Det första jag bryter ner är väldigt små steg. Alltså vi tar ofta för stora. Det är ungefär som du tycker om att motionera eller träna. Så jag springer som träning. Så och sen då har jag varit sjuk några veckor och så har det inte blivit någonting. Och så tar det ett tag innan man kommer igång och då är man seg i början. Då vill man liksom springa den där sträckan man brukar springa. Den vill man springa direkt. Och då blir det problem. Då får man ont och så orkar man inte och så blir man missnöjd. Så att små steg, det är bättre att du gör en sak, en liten skitsak. Och när jag jobbar med ledare så brukar jag säga att när du ska be en medarbetare göra någonting så ska du vara noga med att se till att ni sätter liksom ett mål eller en uppgift som personen garanterat kommer att lyckas med. Och på ganska kort tid.
Mm.
Så säg inte att nu ska du ringa 10 nya kunder utan säg, kan du ringa en mer kund än vad du ringde igår? Testa en mer bara, ett samtal till. Och så går du förbi kanske flera gånger per dag och frågar hur går det?
Mm.
Så att du får igång det. Och för egen del så får man ju då igen små steg och sen hitta någon form av, som du sa, hitta någon form av förstärkare. Jag vet inte vad du kallar det, men någon form av konstgjord förstärkare brukar jag kalla det. Alltså vi får hitta på någonting.
Ja.
Mm. Och ett sätt där, enkelt sätt, det är där att koppla det till någonting annat som du redan gör. För att har du någonting som du redan gör i din vardag, går du ofta att ta en kopp kaffe eller kollar du e-posten eller vad du nu gör för någonting, så är det redan förstärkt. Det är ett beteende som redan har förstärkning eftersom du gör det ofta. Och då kan du använda det som förstärkning av ett annat beteende.
Mm.
Så att du får inte kolla Facebook förrän du har gjort det här. Du ska ha skrivit ett mejl med fingersättning innan du får kolla Facebook.
Mm. Och jag tänker också, någonting som jag verkligen tar med mig också, att det kan nästan låta som att det här är ju en löjligt enkel förändring. Ja, fast som du säger, titta tillbaka på alla de här förändringarna ni har bestämt att ni ska göra som inte har blivit av. Kanske inte så dumt att börja med något som vi faktiskt kan känna så här, wow, det här skedde faktiskt, om det nu så är något som enkelt som ett samtal till, som kan vara ganska mycket för någon, istället och inte känna att det är löjligt lite, utan hellre få igång det, för det är lättare att lägga till samtal på samtal, så. Och det tänker jag också, jag som koppling till löpning, så får jag ofta, men så där långt skulle jag aldrig kunna springa, och det handlar inte om att få folk att springa långt, men bara man behöver stanna upp, om vi tittar på det i en Excel, om du skulle lägga till 500 meter i veckan och låta det här ta ett halvår, kolla själv hur långt, liksom, för jag menar 500 meter på förra veckan är ju ingenting, men på en månad så är det liksom 2 kilometer och så, ja, och det här känner jag att man ibland missar, man behöver lägga lite tid på att rita liksom vägen fram och se att om vi gör det här lilla idag och lägger till lite grann, så kommer vi väldigt långt på en månad, men man drar gärna stora växlar som du säger.
Ställa solkrämen vid kaffemaskinen så att man smörjer in sig innan man dricker kaffet på morgonen. Lite såna här grejer, hacks kanske.
Ja, då är du inne på förutsättningarna, att vi kan förändra, för vi ser till att solkrämen finns nära till hands till exempel. Men så kan vi, men sen igen införa de förstärkare att du ska smörja in det innan du tar kaffekoppen. Då har du dessutom en kombo där. Förutsättningarna är bra, solkrämen finns där och kaffekoppen är så bred, kaffet den påminner dig om att visst, jag måste smörja in mig innan jag tar en kopp kaffe nu. Så att jag har gjort det innan vi går ut idag. Nej, men jag håller med dig. Det är som någon har sagt till mig ibland. Att, men herregud, det här är ju dagispedagogik. Så här kan man ju tala på med vuxna människor. Och då brukar jag fråga, hur många barn har du? Ja, då har de med 2-3 barn sådär. Ja, hur är det hemma med dem då? Hur funkar det? Liksom? Hur många barn har ni på vuxna hemma? Ja, jag har 1 barn på vuxen. Okej, hur funkar det hemma då? Hur funkar det på dagis? Ja, då skrattar folk. Jo, det är klart det funkar bra på dagis. Ja, där är det 7-8 barn på vuxen. Det kanske ligger något i det där.
Mm.
Det kanske finns idéer de har där som är ganska smarta.
Att det här med uppföljningen ska behövas när det gäller enklare grejer. När jag läste om det i din bok så kände jag förstås igen mig, som jag tror man gör. Att, ja, det kan ju vara barnen där hemma, men ska jag verkligen behöva be Felix plocka upp jackan från golvet varje morgon eller varje eftermiddag? Jag har ju bett honom så många gånger. Ja, uppenbarligen behöver jag det liksom. Och så om jag går till jobbet då, för där är ju människor inte barn. Så kan jag känna ibland att jag förväntar mig att om jag bett någon om något eller om en person i arbetsgruppen har sagt jag tar den uppgiften, och så upplever inte jag att den blir tillräckligt väl gjord. Då kan jag också få den här känslan, men ska jag verkligen behöva be en kompetent vuxen medarbetare? Men uppenbarligen behöver vi följa upp. Och då tänker jag också på det du skriver, att vi behöver, för varje gång vi då kritiserar, alltså ger en negativ, försvagare, jag blandar ihop begreppen här märker jag, så behöver vi berömma, alltså säga något positivt 5-12 gånger.
Fia Sundhager säger 13. Det är underbart, hon säger, jag har inte tagit mig rätten att kritisera någon av mina spelare innan jag bekräftat att den är minst 13 gånger. 5 räcker tycker jag, men tänk på det.
Och det har med hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar att göra. Det är ju inte liksom specifikt för, alltså så funkar de flesta. Ja. För det kan vi också kanske, tänker jag, glömma ibland. Att det kan kännas, jag behöver inte berömma Liv nu. Han vet ju, han är en framgångsrik författare och utbildare. Men vi behöver alla det där.
Alltså vi är bara människor, tillbaka till att vad vi vill mest av allt är att bli sedda. Man kan ju ta, man kan tänka på det. Om du har en person i din omgivning som är väldigt negativ mot dig, som alltid gnäller på dig, alltid kritiserar dig, och så kommer den personen och kritiserar dig en vacker dag, då slutar du lyssna till slut, eller hur? Föräldrar brukar ju vara så, när man slutar lyssna på föräldrarna, för nu är hon igång igen och gnäller.
Sluta vara så där arg.
Ja, precis. Men så vänder vi på oss och tar en person som brukar vara schysst mot dig och brukar lyfta fram det du gör som är bra. Om den personen en dag kommer och kritiserar dig, då tror jag att du tar åt dig det. Då tänker du efter, den här människan brukar vara schysst mot mig. Har han eller hon något kritiskt att säga, då får jag nog ta det på allvar. Och där, bara där har ni en jättestor skillnad. Vilket innebär att vikten att är jag då bra på att ge positivt till människor när de gör bra saker. Sen är det kanske svåraste där som människor har mest svårt för, tycker jag. Det är det här att ge positiv kritik till något som man ska göra. Det vill säga, och det klassiker är att komma i tid. Om Nissa har svårt att passa tider, så säger åt honom då att det här duger inte. Så färdriktningen, förklara att det är inte okej. Okay. Kolla av färdigheten, har du möjlighet, färdighet och föreställning. Har du möjlighet att komma i tid? Hur ser det ut hemma? Så där. Det kan ju vara någonting att han har en buss som han måste gå upp 2 timmar tidigare för att vara i tid. Och kan han komma en kvart senare så kan han sova 2 timmar till. Då kan jag säga, men okej okay då får du komma kvart över. Men då är det kvart över som gäller för dig. Och så ger honom tiden då, att du får 2 veckor på dig att ändra det. Han säger, men det fixar jag imorgon. Nej, men en vecka är helt okej för mig. För jag förstår att du måste kanske snacka lite med folk hemma. Ja, så där liksom. Men sen den dagen då när han ska vara där en kvart över. Då är det viktigt att säga att du ger honom cred. Vad bra att du är här i tid. Och då reagerar jättemånga. Men herregud, ska jag säga till en vuxen människa när han gör något som han ska göra? Ja, för han har gjort en beteendeförändring. Mm. Alltså han har gjort en förändring. Och alla förändringar är värda någonting. Men här har vi liksom, jag vet inte, det finns som någonting i oss på något vis som att, men det här kan ju andra människor göra. Men ja, fast den här människan kan inte det. Så han har gjort en förändring i sitt beteende.
Mm. Och det här, jag tänker på en liknelse att varje gång vi ändrar ett beteende, det är som att trampa upp en stig i ett sädesfält. Ja, där ska man inte trampa upp stigen, men ändå då. Att första gången vi går där så åker liksom stråna tillbaka och det syns egentligen ingen väg. Vi behöver gå där fram. Ganska många gånger innan stigen är färdig. Och lite så funkar väl hjärnan också. Mm.
Och därför behöver vi hjälp med den positiva uppföljningen i de här beteendeförändringarna. Vi behöver hjälp med de här, så att stämma av färdriktningen, färdigheten, förutsättningar och sen kolla av att man kan få uppmärksamhet. Så att man sakta då hjälper den här personen att verkligen göra det beteendet. Mm. Så att det blir en ny vana.
Och jag tänker också att det vi pratar om här, den här bekräftelsen, den är ju inte att säga, oj, nu måste jag bekräfta Boel, jag måste gå upp en timme tidigare och se till att jag står utanför hennes dörr. Det handlar ofta om att säga någonting, titta Boel och säga så här, jäklar vad bra det där var. Mm. Alltså den är ju inte jobbig oftast, den för den här sociala bekräftelsen som gör så mycket för oss. Så att även om den här, man då tycker, ska jag bekräfta något som är självklart tycker jag då, så är det så här, fast det är inte så stor ansträngning och det är ju inte att komma i tid igen, utan det är beteendeförändringen som jag ju liksom vill uppmärksamma.
Men dock, även om det är förhållandevis lätt att säga, vad schysst att du kom i tid idag, vad bra, vad glad jag blir, så måste jag ju göra en anteckning om det här, tänker jag. Om vi nu bryter ner det här till beteenden. Att jag kan inte bara säga att ja, men jag ska säga något schysst till Kalle när han kom i tid. Det kommer ju jag glömma.
Ja, det är en beteendeförändring hos dig. Och det är det som är problematiskt. Och där måste ju du, hur får man till den hos dig då? Mm. När jag är tillbaka där det blir sedd. Alltså du har helt rätt i det. Att det är så små saker. När man pratar förstärkare så blir folk ofta, det blir så stort, det blir så svårt. Men det är inte det. Jag fick en jättebra kommentar för någon vecka sedan bara av en kvinna som berättade att när hon slutade på ett jobb där hon har jobbat 10 år. Så var det avtackning med henne då sista dagen. Så där. Då hade personalen salat ihop till en dyr flaska vin. Och så räckte de liksom så här glatt över och så här, varsågod, det här är en, så där liksom en fin present till dig. Och hon blev så besviken. För hon har under alla år varit väldigt tydlig med att hon dricker inte alkohol.
Mm.
Och det är vi tillbaka till att intentionen var god men resultatet var helt fel. Och då kan vi vända på det. Jag var på en myndighet där de hade en chef berättat. Vi har en tradition på den myndigheten. Att när någon fyller 50 så bjuder vi alltid på tårta. Vi köper blommor och vi uppvaktar inför hela personalen. Och nu har jag en kvinna som är på fylla 50. Men jag vet att hon tycker inte om sånt där. Hon vill inte stå i centrum på det viset. Så jag gick in till henne och sa, du vet ju hur vi brukar göra när någon fyller 50. Du har jobbat här länge. Nu är det dags för dig. Hur vill du ha det?
Mm.
Där kände hon sig sedd. Mm. Där fick hon en bekräftelse.
Mm.
Och att försöka förstå att beröm är inte, liksom, det är inte stora saker. Det är inte lön, det är inte rikskuponger, det är inte vinflaskor. Utan det är att jag känner mig sedd och bekräftad för den unika människa jag är. Och den där vinflaskan var ju så bra exempel på när man missar det.
Mm.
Och det där man blir tillfrågad är så bra exempel på när man förstår det. Mm. Det är dig jag ser nu. Jag förstår att du vill ha något annat i den här situationen. Och då känner du dig sedd som människa. Och då är vi tillbaka till det. Det tror jag är det allra viktigaste. Jag kan titta på bara ungdomar. Varför bråkar ungdomar idag? Jag hörde något radioprogram skulle komma. Nu här något år sedan. Men det var en tjej som berättade att hennes bröder var ju småbröder. Lillbrorsa och hans kompisar var ju sådana där som sköt människor och sånt. Och hon sa att det har blivit så hemskt nu att de där grabbarna. Alltså det är inte inne och skjuta någon längre. För det är så många som har gjort det. Då inser man att den där skjutningen. Det är liksom bara sätt att bli sedd. Det är ett sätt att bli bekräftad. Mm.
Och ju tidigare vi tar den där så behöver det inte eskalera till det. Nej. Och det märker man ju med sina egna barn också. Jag tänkte också på det med en avtackning. Hjärnan skenade iväg, jag tänkte vad den var på väg emot. Att jag tänkte att det hon hade velat ha var ju att man hade berättat för henne liksom, varför du har varit så uppskattad när du har jobbat här. Alltså det är ju så ofta värt mycket mer. Men vad gör man? Man samlar till en present. Tänk om man kunde samla... Liksom, vad skulle vi vilja säga? Nu blir det ju mentaliseringar, det blir ju egenskaper. För man kommer ju inte stå. Det är så fint att du alltid öppnar dörren för alla. Men att du är så generös, det är ju sånt man liksom tar till sig. Men jag tänkte apropå det då, just det här med de här förstärkarna. Och i den tid vi lever i, det finns väldigt mycket appar och sånt där. Att, för, som Boel var inne på, att om jag ska komma ihåg och bekräfta när du kommer i tid så måste jag göra en anteckning om det. Och jag tänker själv när jag försöker hjälpa människor med, liksom, till hälsosamma vanor, att hur ska jag få den här kicken att jag gick och la mig en kvart tidigare igår? Någonstans måste det ske något dagen efter där jag känner efter, är lite piggare eller sådär.
Eller när jag går och lägger mig för tajmingen kanske.
Ja, precis. Att köra lite förverkerier. Vad det kan vara. Men att man liksom stöd för det här. Jag gillar att vår gemensamma bekanta Caroline Lornöd, jag vet att hon gjorde någon... Det var väl som en karta där man fick kryssa i, så tog man sig fram mot ett mål när man lyckas spel. Med något. Ja, spel. Mm. Jag gillar att sätta kryss eller liksom göra sådär.
Mm.
Men många gillar ju att använda till exempel appar. Och jag tänker, har du lite tankar kring bra metoder just att följa upp att beteendeförändringen sker? Både om man är chef men också för sig själv. Så
när jag kör ledarskapsutbildningar så försöker jag alltid lägga upp dem med tid emellan. Och ganska lite teori och sån övning. Och sen får de med sig hemuppgifter och öva. Och då har jag senaste åren provat lite olika varianter. Dels kan man skicka bara ut ett sms till folk och säga, har du tänkt på att lyssna aktivt den här? Sen finns det appar forskningsappar som jag har provat som påminner, som slumpmässigt under dagen påminner. Så det bara kommer slumpmässigt och det kan man programmera in dem. Och det är för forskning. För forskning vet man att folk är dåliga på att berätta efteråt vad de har gjort. Så därför frågar de hur är det just nu. Sen finns det liksom här spelappar, och det jobbar med den här Game Changer lite som jag har testat nu, där man just har, det kan jag lägga in, jag kan själv lägga in, så jag lägger in efter första dagen, så tror jag hade aktivt lyssnande och då var tyst längre än vanligt, och då fick man 2 poäng för att kryssa i den, och sen var det återberättade personen det sagt en gång. Alltså jag lägger in så här väldigt enkla konkreta beteenden och så får de kryssa för och då får de poäng. Och då kan jag se det, så jag som så att säga, spelledare kan se då och återkoppla till dem. Tack för att du gjorde det här, man har en liten chattfunktion. Så den typen, och det viktiga tycker jag är att det är någonting som, där man får en feedback. Dels att man får en, vad vi kallar prompt, och man får en instruktion om det här du ska göra. Så man kommer ihåg vad jag skulle göra. Det var inte bara aktivt lyssnande, och det innebär att kanske jag ska vara tyst lite längre än vanligt. Och sen att jag får någon form av feedback på det. Och det är som du säger, vissa kryssar för, det är tillräckligt för dem. Och det märkte jag direkt första gången jag testade. Att de börjar kryssa redan i rummet, för vissa är ju tävlingsinriktade. Mm. Sen är det de som inte är det, då får man ju fundera på dem. Då kanske man får följa upp dem lite mer och återkoppla till dem. Jag har testat det några gånger nu, jag tycker att det funkar bra. De har själva sagt det, och det är intressant också att de har sagt att sen efter i slutet på utbildningen, som kanske tar 3-4 månader, så här, ett halvår, då använder de den inte lika mycket, för då har de den ändå med sig. Mm. Den blir på något vis internaliserad, de bär med sig och kommer ihåg det. Och det är dit vi vill komma. Vi vill ju komma till att folk börjar göra saker, alltså lär sig att göra saker. För det är det som är så intressant med vanor. När vi väl har fått igång en vana så rullar den på lite av sig själv.
Då är stigen upptrampad.
Precis, då är stigen upptrampad. Mm. Och då är det ganska svårt att komma bort från den. Och det är det som är fördelen med det. Men det är därför vi ska försöka lära in bra beteenden, så att stigen blir upptrampad med bra beteenden.
Mm. Och det här ser man ju i hjärnan. Man ser ju liksom, om man är musiker eller taxichaufför i London eller vad det är, så ser man att de vanorna som man har mycket av, det är liksom upptrampat. Och vi vill ju trampa upp rätt vanor. Och då behöver vi bli medvetna. Vi måste ha det här färdriktning. Alltså, varför ska jag ens göra det här? Har jag kompetensen, och inte utgå ifrån att den är självklar, finns förutsättningarna. Och sen att jag behöver förstärka den där. Så att det här metaforen med vetefältet, det liksom växer igen om jag inte är där och trampar. Yes. Jag behöver trampa ofta. Absolut. Det behöver ske. Det kan inte vara att jag ska göra en gång i månaden. Det är lite för sällan.
Alltså, musiker, jag stötte på en taxichaufför en gång. Jag hamnade bak i bilen, så hade han en fiollåda låg där bak. Och då frågade jag, ska du köra? Nej, jag är musiker. Vi har ju blivit så, man har gjort om det. Så jag får inte vara arbetslös liksom, när jag inte har något jobb. Utan jag får inga A-kassa när jag inte har något jobb. Så jag måste ju, och jag måste öva sen. Jag måste öva ett par timmar varje dag. För jag spelar i en sån här, vad heter det? En sån här symfoniorkester, sa han. Och det är samma sak, de som är proffs, det är de som övar, eller hur? Mm. Det är väl Ingmar Stenmark sa, att det är liksom kul. Jag har mer tur ju mer jag övar, liksom. Ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Så
att... Och en annan bra sak är väl också det här att om jag gör mer av de beteenden som på något sätt är bra, vi har kommit överens om att vi behöver dem, då tränger jag också undan tiden att kunna lägga på de beteenden vi inte vill se. Vilket är, vad heter det, upplyftande när man läser din bok, att vi behöver kanske inte lägga så mycket tid på att säga nej, det där ska du inte göra, utan fokusera på vad det är vi ska göra.
Nej, jag brukar ge det som en hemuppgift till ledare, att testa väl ut en i personalen och så börja bekräfta saker som den gör som är bra. Och du kommer att bli förvånad hur många dåliga beteenden som kommer att försvinna av sig själv. Alltså, lita inte på mig, utan gå hem och prova. Jag får ofta de kommentarerna tillbaka att ja, men du har rätt alltså.
Ja, men det här med att stärka positiva beteenden. Ska man bara dra en slutsats av hela den här diskussionen och samtalet, så är det ju det, tycker jag. Att om man tycker att det känns stort och mycket det här med OBM och alla teorier, så det vi alla kan göra är just att förstärk det positiva beteendet du vill se. Det är ju samma sak hemma i min egen familj. Om jag vill att min son ska bädda sängen, ja, men då ska jag framförallt krädda honom när han gör det och inte bara skälla när han inte gör det.
Ja, men precis. Och så Leif är inne på att ibland kan det vara, men alltså, den här beteendeförändringen är ju så liten. Är det någonting att, ja, men det är precis, det är själva förändringen som vi kräddar. Kanske inte att något av dina barn alltså lägger kudden rätt, eller vad det nu kan vara. Det är ju inte det i sig, utan det är att de har gjort en beteendeförändring. För det i sig kommer ge motivation och handlingskraft till att fortsätta. Och det kan vi verkligen ta med oss nu då, kanske i ett exempel att när någon då, jag tar mig in idag, det var inte en regel, men jag tar mig liksom in, och att, hur förstärker vi det då på plats?
Jag måste bara säga, jag var hos min frisör häromdagen, och då berättade hon att en annan av hennes kunder är chef någonstans på ett företag och brottades just nu med att hennes chefer sa att nu ska medarbetarna vara 2 dagar i veckan hemma om man vill, men övriga dagar ska man vara på kontoret. Hon tyckte själv att det var ganska skönt att jobba hemma och hade gärna gett sina medarbetare full flexibilitet, men det var liksom inte de direktiv hon hade fått. Och hon brottades verkligen med det här, för att folk har lagt sig till med nya rutiner i livet, och någon sa såhär, jag kan inte komma in idag för jag ska hämta barn liksom på eftermiddagen. Och då sa den här chefen att, ja, men hur gjorde hon innan då? Fast då tänker jag så här, alltså, då skulle jag vilja backa och till något som Leif säger också, att man kan också ifrågasätta. Om det dyker upp förändringsmotstånd, så kan det vara för att förändringen är dålig.
Exakt, ja. Och jag tänker här att man kan, vi kan titta på att förstärka att när människor kommer in till kontoret, men märkte du vad bra mötet blev när vi såg, så jag kan förstärka mig själv. Och liksom göra så här, men nu om jag kommer in, då ska jag få gå och köpa den här goda kaffen på vägen dit. Jag ska också tänka så här, men nu när jag väl kom in, det var ju inte så farligt. Men vi kan ju också, om jag tänker på din frisörens andra kund där, att här kan det ju vara någonting att här ska vi kanske då ge oss på, inte ge oss på, nu har jag såna här situationstecken uppe, men att till ledningen och visa att kolla nu när vi jobbar hemma, vad bra, liksom, vad bra det går, kolla vad vi fortsätter leverera. Så att man kan använda den här modellen i alla typ av grillataktik.
Ja, men verkligen. Och det, precis. Och jag tänker, om man då är den här som ska få folk till kontoret 3 dagar i veckan, då får man ju också fundera på hur kan vi förstärka saker för våra medarbetare när de kommer in. Ja, men då kanske man behöver boosta dem när de kommer in, precis som du var inne på. Men inte bara så här, kom igen nu då, ni ska faktiskt vara på plats. Liksom, det blir inte så peppigt.
Nej, vi vet ju det, att det är ju konsekvenserna av det vi gör som är det starka. Så att, alltså mycket morötter, men också just det där när det sker, att vi liksom bekräftar. Men att de här 4 F:en hjälper ju också. Att liksom, finns färdriktningen, alltså finns den tydlig, den kanske några har tappat. Jo, men färdriktningen förut att vara på kontoret, alltså jag lyckas lika bra med de grejerna hemma, så den måste man då i så fall jobba lite med, att den ska vara tydligare. Men vi har ju saknat det här har inte funkat. Färdigheten, ja, jag tar bort mysbyxorna och kliva på tunnelbanan. Men däremot förutsättningarna som du är inne på, vi kan ha lagt oss till med ett schema under dagen som gör att det känns svårt att hinna med. Alltså det är ändå förutsättningar som vi ska ha respekt för. Alla beteendeförändringar, vi kan inte värdera om de är svåra eller enkla, utan vi måste ha förståelse för att vi behöver jobba med de här bitarna ändå.
Ja, exakt. Och då kan man ju säga till den här personen som vill hämta barn och därför vara hemma, kan ni kanske fördela hämtning och lämning av barn så att det ändå funkar för dig att vara inne de här 3 dagarna till exempel? Och om det verkar svårt, hjälpa till med det pussel som behövs för att det ska funka.
Ja, och just att ta det gradvis. Har man helt jobbat hemma så kan 3 dagar på kontoret vara en ganska stor förändring. Det är väldigt mycket nya intryck. Men jag tror ju väldigt mycket på det här med att liksom ta den lite längre men hållbara vägen. Att jobba med att så här, vi tror att vårt arbete mår bäst av att vi ses på riktigt. Och att när vi väl får in folk att verkligen reflektera, märkte ni vilken skillnad det var? Att prata till... alltså det här med praise, att liksom prata till individen att du är viktig för oss, vi saknar dig på kontoret, det här är viktigt. För att man måste också fundera lite på vad är det för ryggmärgsreflex som ligger bakom de riktlinjerna som är gjorda. För att det går, jag som tittar mycket på det här nu, det går inte att generalisera och säga att alla storbolag gör så här. Nej. Och alla små bolag gör så här, det är väldigt olika. Och att precis, men ändå att titta på det så här, men om jag nu, okej, det här är den förändring som jag står för, om vi tittar till individen. Att titta på det här, men känns meningsfullheten annorlunda nu? Känns färdriktningen annorlunda? Är det en ny färdighet som behövs? Är det förutsättningarna som har förändrats? Och sen just så här, vad är det som förstärker då när jag väl gör den här beteendeförändringen? Behöver jag förstärka mig själv, så får jag ju fundera kring hur jag ska credda mig själv då när jag har tagit mig in den här dagen.
Ja, och jag tänker att det allra mest liksom självklara, men som man kanske ändå glömmer bort, det är ju just det att när vi då ses igen på kontoret, att verkligen vara noga med att gå in till varandra och säga hej, välkommen tillbaka, vad kul att du är här, och att betona det i olika interaktioner man har. Tack för hjälpen, gud vad skönt det känns att vi faktiskt är på plats och kan diskutera det här. Det är så vi skapar, liksom, ger den här belöningen, den här sköna känslan av att det är faktiskt härligt att vara på plats ibland.
Verkligen. Och ja, men vi tänker att också, nu pratade vi om det här som ett specifikt exempel, men förändring behöver vi ju bedriva hela tiden, och jag tycker i alla fall de här 4 F:en och de här resonemangen som vi pratar om i Leif i avsnittet hjälper faktiskt för både privat och på jobbet och sådär, både vad det gäller prestation eller också hälsoförändringar, så tycker jag den här funkar också väldigt bra. Så att vi hoppas att ni hade nytta av det här avsnittet. Och vår partner motivation.se, ja, de har förstås många artiklar kring hur man driver förändring, och vi har valt den som handlar om 4 nycklar till förändring. Det är lite annorlunda än Leifs 4 F, men budskapet kan vi väl säga är detsamma, men man tar ju till sig saker på olika sätt, och det heter just 4 nycklar för framgångsrik förändring, och vi lägger en länk till det från den här sidan där du lyssnar på podden eller på vår hemsida.
Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej. Och hörs vi inte där så hörs vi om en vecka igen.
Må så gott. Hej då. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.